Roligt att få vara här i Uppsala. Roligt att se er. Att ni avsätter en kväll till ett sånt här väldigt väsentligt ämne som borde diskuteras mycket, mycket mer i vårt samhälle. Två världsbilder på samma plats. Om spänningen mellan en kristen och en sekulär världsbild i samhälle och akademi. På affischerna står det sen tre underfrågor, delfrågor. Jag ska komma tillbaka till dem väldigt konkret i slutet så vi ska få en möjlighet att diskutera de frågorna. Jag vill understryka det att det finns möjlighet att ställa frågor, komma med invändningar, tankar, reflektioner efteråt. Jag ska inte tala en timme, ta det som ett löfte, utan vi försöker hålla det på 45 minuter, inte mer. Både bland kristna och bland människor som inte delar kristen tro eller någon religiös tro, så tror jag det är en vanlig föreställning att man tänker, ja men hur stort problem är det här? Kristen tro handlar väl ändå om hjärtats tro. Och på vad sätt kolliderar det med andra människors övertygelser? Alltså Jesus säger så här, och det står så här i Johannesevangeliet, ett välkänt ställe. Detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och det är något sorts centrum i kristen tro, att man känner, har fått kontakt med den levande guden genom den person som han har sänt, Jesus Kristus. Och den som inte är kristen kan förstå, okej, det verkar vara det de kristna har fått för sig, att de har kontakt med Gud. I sitt hjärta tror de att de känner Gud. De är bedragna för det finns ingen Gud att lära känna. Men jag förstår att det, kristen tro handlar om att man får den här kontakten, menar sig ha lärt känna Gud. Men det gör ju inte några större problem att leva tillsammans. Om kristen tro handlar om enbart en inre övertygelse eller känsla eller upplevelse, erfarenhet av att få kontakt med Gud. Jag tror att både den som är kristen och den som inte är kristen behöver fördjupa sin förståelse av de här frågorna. Det är verkligen alldeles centralt i kristen tro att lära känna Gud och på ett personligt sätt bli relaterad till Gud. Dras in i en relation, en ömsesidig kommunikation med Gud. Det berör människans inre, människans hjärta, människans inre upplevelse av vad det är att vara människa. Att man blir ställd i en relation till någon som är mer ursprunglig, som är större, som är starkare, som är väldigare än en själv. Varje kristen skulle instämma att det är alldeles grundläggande i kristen tro. Men kristen tro har många fler dimensioner. När Jesus får frågan om vad är det viktigaste budet av allt det som Gud har sagt till sitt folk i Gamla testamentet. Vad är det viktigaste om vi nu ska på något sätt strukturera denna ganska stora undervisningsmassa? Finns det någonting som har prioritet? Så svarar ju Jesus med ett välkänt ord och säger, detta är det viktigaste, detta är det största budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och av hela ditt förstånd. Jesus, när han ska sammanfatta kristen tro, låter den omfatta hela den mänskliga existensen, hela människans varelse, allt en människa är. Av hjärta och själ och kraft och förstånd. Av möjligheter och förmågor. Hela människan är kallad att älska Gud, följa honom, ära honom, leva sitt liv för honom. Det går inte att begränsa till en inre upplevelse till hjärtat i modern mening, utan hela människan, allt man gör behöver för den kristne vara insatt i det här ljuset. Gud finns, han är skapare, han har menat någonting med tillvaron. Det här perspektivet genomsyras i Nya testamentet. Det finns många ställen som handlar om ett kristet tänkande, att den som är kristen behöver tänka igenom vad det här är för en sorts tillvaro och hur man själv ska leva. Låt mig få läsa två ställen ur Paulus brev som är de kanske skarpaste, tydligaste ställena om ett kristet tänkande. I Romarbrevet 12, vers 1 och 2 så skriver Paulus så här: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Paulus utmanar den kristne att bära fram sig själv, hela sitt liv, som ett offer till Gud. Det behövs inget offer för synd. Det har Jesus offrat sig själv och gjort vägen öppen till Gud. Nu kallas människan att bära fram sig själv och säga: här är jag. Använd mig. Och då ska man frambära hela sitt liv inför Gud. Det ska vara den andliga gudstjänsten. På grekiska står där ett ord, logikos, som ju har med logiska att göra. Det är den följdriktiga gudstjänsten. Om Gud finns så är det klart att människan ska bära fram sig själv och sitt eget liv inför Gud. Man ska inte anpassa sig efter den här världen och de tankemönster och levnadssätt och perspektiv som präglar den från Gud fallna världen eller bortvända världen. Utan istället ska man låta sig förvandlas genom förnyelsen av sina tankar. Och man ska alltmer börja komma i samklang med Guds vilja. Med det som är gott, det som behagar Gud, som Gud har sin glädje i, det som är fullkomligt. Och den kristne kallar in i en process av att börja leva i Guds ljus. Så att hela ens liv präglas av det. Därför kan den kristne inte bara säga: men jag har min erfarenhet av Gud i mitt hjärta. I ett annat ställe så säger Paulus i andra Korintierbrevet kapitel 10, vers 4 och 5, så säger han så här: de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till. Alltså Paulus kämpar inte med vapen i fysisk, bokstavlig, militär mening. Han kämpar inte med den sortens vapen som är det vanliga när människor strider. Nej, de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad så snart er lydnad har blivit fullständig. Paulus menar att en kristne ska ta varje tanke, göra den till en fånge hos Kristus. Alltså föra in varje tankegång fram inför Jesus Kristus. Bryta ner, dekonstruera, för att använda ett populärt akademiskt ord. Dekonstruera alla tankebyggnader, alla perspektiv, världsbilder som motsäger kunskapen om Gud. Som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Så Paulus verkar ju verkligen operera med att här finns olika världsbilder, olika tankebyggnader, olika strukturer och perspektiv. Där några kan vara i samklang med vem Gud är. Andra är i motsats till Gud och försöker avsätta Gud. Och den kristne kan ju inte vara neutral här. Utan ska bryta ner starka fästen, bryta ner tankebyggnader. Och göra allt. Sätta in allting i relation till Kristus. Det här innebär ju något väldigt intressant. Kristet tänkande handlar inte om att tänka på kristna ämnen. Alltså nu ska jag tänka kristet och tänka på lovsång. Eller nu ska jag tänka kristet och tänka på något typiskt kristet. Bön. Kyrkan. Nej, kristet tänkande. Det måste ju vara att tänka på precis vad som helst som en människa kan tänka på. Men göra det utifrån vem Kristus är. Att tänka på precis vad som helst. Men göra det i ljuset av vem Jesus Kristus är. Alltså måste den kristne börja arbeta fram en kristen världsbild. Sätta all kunskap, alla erfarenheter, allt man kan förstå av livet, sätta in det i ljuset av vem Kristus är. Chesterton har sagt någonting ofta citerat, och det är ofta citerat av en anledning. Det är nämligen väldigt bra sagt. Han säger så här, och det relaterar till det jag har talat om här. If Christianity should happen to be true, that is to say, if its God is the real God of the universe, then defending it may mean talking about anything and everything. Things can be irrelevant to the proposition that Christianity is false, but nothing can be irrelevant to the proposition that Christianity is true. All things not only may have something to do with the Christian God, but must have something to do with him if he lives and reigns. Och så är det förstås. Om det finns en Gud, då kommer ju hela tillvaron från honom. Och i så fall kan ingenting vara irrelevant i relation till Gud. Det följer ju med absolut nödvändighet. Om hela tillvaron är uttänkt av Gud och sen förverkligad, skapad av Gud och sen uppehållen av Gud, så finns det ingenting i tillvaron som är irrelevant i relation till vem Gud är. Och här måste ju den som är kristen börja utmana sig själv. Och man kan nog konstatera att vi som kristna, om du är kristen, eller om man tittar på den kristna kyrkan, vi är ofta patetiskt smalspåriga och relaterar en liten, liten, liten del av vårt liv till Gud. Och sen lämnar vi resten som om det var någon sorts neutralt område som inte hade speciellt mycket med Gud att göra. Men det är ett alldeles felaktigt perspektiv. Väldigt grundläggande i ett kristet tänkande, det är att man, och nu får jag tala då som en teolog, att man ser samklangen mellan skapelsen och skriften. Låt mig försöka förklara vad jag menar med ett sånt uttryck. Den som är kristen tror ju att denna världen är en skapelse. Den har inte alltid funnits. Den har inte kommit till av sig själv. Den är skapad. Det betyder att den är uttänkt, den är planerad och den är sedan genomförd av Gud. Han har skapat den. Och sen är det den kristna övertygelsen att Gud, eftersom han gillar sin skapelse och har en plan med den, också har valt att på ett väldigt direkt sätt kommunicera och connecta sig själv med sin skapelse. Och han har gjort det i historien genom att han har talat till och handlat med människor i Israels folk och ytterst i och genom en historisk person, Jesus från Nazaret. Och det har han sedan låtit bli återberättat och återgivet i de texter som idag finns samlade i Bibeln, i skriften. Och den som är kristen ser ju de bibliska skrifterna som en del av en kommunikation ifrån Gud. Men då är det ju självklart att det finns en harmoni, en samklang mellan vad Gud har gjort i skapelsen och det han sedan säger i skriften. Och därför är det möjligt att relatera skriften till verkligheten och verkligheten till skriften. Och den kristne kan ha ett sammanhållet perspektiv. Där man läser Bibeln inte i någon sorts sluten liten religiös bubbla att det här har med mitt religiösa liv att göra. Utan det här är någonting som relaterar till verkligheten som helhet. Vi som är teologer talar ju om den allmänna uppenbarelsen att Gud kommunicerar genom själva världen han har skapat. Någonting av hans gudomliga härlighet, hans makt, hans väldighet syns i skapelsen, syns i själva verkligheten. Gud gör sig påmind genom allt det goda som han gör. Och sen har han talat med mänskligt språk till verkliga människor som har skrivit ner det som Gud har sagt och berättat om det som Gud har gjort i det som vi kallar den särskilda uppenbarelsen. Det som vi har i Bibeln, i skriften. Och de här två sakerna passar samman som hand i handske. Det här innebär att den kristne förstås måste tänka så här. All sanning är Guds sanning. All sanning, på vilket område vi än finner någonting som är sant, det är en sanning som hör samman med Gud, som stämmer med Gud, som i en viss mening är Guds sanning. Man kan inte dela upp världen i ett visst religiöst, andligt avsnitt och sen något annat avsnitt. Allting hör samman med Gud. Och alla sanningar är Guds sanningar. Det har ju funnits en stark medvetenhet om detta i den kristna historien. Vi befinner oss på ett universitet. Ett välkänt universitet, Uppsala universitet. Det tar ju emot för mig som lundensare att säga det, men jag kan väl ändå erkänna att det är på det sättet. Om man tittar historiskt på universitetens framväxt så har ju universiteten väldigt tydliga kristna rötter. De startar här i det kristna Europa. Visst finns det lärdomscentra förstås tidigare. Som Platons akademi, och det finns lärdomscentra i Indien och så vidare. Men universitetet i dess moderna mening av att systematiskt söka kunskap om varje livsområde, det växer fram i det kristna Europa utifrån en väldigt tydlig kristen motivering. Det har ju sin bakgrund i de lärdomscentra som klostren utgjorde med biblioteken och diskussionerna och samtalen. Och sen öppnar man universiteten med tydlig kristen motivering. För att ta ett ännu mer känt universitet än Uppsala, och jag tror ni kan leva med det, att jag säger så om universitetet i Oxford. Det har ju fortfarande som sitt motto, Herren är mitt ljus. Titta på deras sköld, det står så, fast på latin. Kan jag inte latin så jag kommer inte ihåg formuleringen just nu. Men det står, Herren är mitt ljus. Som ett citat från psalm 27. Det var ju den andan som man drev universiteten. All sanning är Guds sanning. Det kan vara intressant att reflektera om man är en kristen över sitt eget förhållande till omvärlden, sett i just av det som jag har pratat om. Jag började med att citera från Johannes 17, och i det kapitlet så laborerar Jesus, när han talar till sina lärjungar, så laborerar han med några prepositioner om att förhålla sig, eller med prepositionerna i och av. Att vara i världen men inte av världen. Han utmanar sina lärjungar att inte isolera sig utan leva i världen. Men samtidigt så utmanar han dem att vara annorlunda, att stå för ett eget perspektiv, att inte leva av världen. Det är intressant att reflektera över sig själv, eller om man är med i en kristen församling, över församlingen. Hur kan man mest sanningsenligt använda prepositionerna om oss? I grunden finns det fyra sätt att göra det här. Man kan leva i världen och av världen. Alltså den kristne väljer att inte isolera sig, men väljer också att inte alls vara distinkt, utan ta upp som en svamp allt det som finns i den kultur där man råkar befinna sig. Så man blir av världen, helt omöjlig att särskilja från den omgivande kulturen. I hjärtat vill man vara en kristen, men för övrigt så är man som en svamp eller som en spegel som bara reflekterar världen. Man blir i vår kultur då en sekulariserad kristen, eftersom vi är en sekulär kultur. Man kan förstås göra det motsatta och isolera sig. Att inte vara i världen utan fly undan världen. Och då heller inte vara av världen. Och så skapar man en kristen subkultur, där man inte har någon kontakt med kulturen runt omkring, och där man då försöker odla ett kristet perspektiv. En kristen subkultur. Då är man väldigt distinkt och väldigt ointressant eller onyttig eller betydelselös för andra. Man kan för det tredje, och det här är väl det sämsta av alla alternativen, man kan vara av världen men inte i världen. Man väljer att isolera sig och skapa en subkultur. Men den subkulturen är inte annorlunda. Den är bara sociologiskt skild från omgivningen. Men i grunden tänker man och agerar man och lever man likadant. Så man är en sekulariserad subkultur. Och det är ju tragiskt bortom det mesta. Det ligger längst ifrån vad Jesus talade om. Det Jesus önskade för sina efterföljare, det var att man skulle vara i världen, inte isolera sig, vara delaktig, vara öppen, vara närvarande, att vara i världen, men inte av världen, utan vara salt och ljus, för att använda ett uttryck som kommer från Jesus. Att vara distinkt. Att följa Jesus ut i världen. Det här är en av de största utmaningarna vi har som kristna i Sverige. Att få rätt på de här två prepositionerna, i och av. Fundera gärna på ditt eget liv om du är kristen. Fundera gärna på din egen församling om du tillhör en församling. Hur står det till med prepositionerna i ditt liv? Om man då vill följa Jesus på det här sättet, i världen men inte av världen, då blir det väldigt viktigt att börja odla ett immunförsvar. Alltså om man ska ta sig ut i världen, men samtidigt inte bara bli en spegelbild av världen, då behöver man någon sorts skyddsmekanism. Vi lever ju nu i vinterkräksjukans tid, i influensans tid. Vi vet lite om betydelsen av immunförsvar. Man kan ju försöka undvika allt det här genom att isolera sig. Men om man verkligen vill röra sig bland människor, så gäller det ju att man har ett ganska kraftfullt immunförsvar. Annars så kommer man ju ta över det som finns runt omkring oss just nu. Ni förstår bilden. Om vi överför det här på det kristna livet, hur kan man få ett immunförsvar som gör att man kan röra sig fritt och obehindrat i en miljö där människor lever på ett helt annat sätt, tänker på ett helt annat sätt, tror på ett helt annat sätt än vad som är ens egna djupaste övertygelser. Det finns mycket man kan säga om det. Det finns många olika dimensioner. Det jag nu ska säga är absolut inte hela svaret. Men jag vill lyfta fram en dimension. Charles Colson, en av Nixons rådgivare, en av de högsta jurister, eller en av de högsta ledarna i USA under Nixon-tiden, dömdes som skyldig i Watergate-skandalen, hamnade i fängelse, föll från en topposition till att bli en fängelsekund. Mycket intressant livshistoria. I fängelset, eller under tiden innan fängelset, men då efter Watergate-skandalen, så blev Charles Colson en kristen. Han har sen skrivit många böcker, startat ett fantastiskt arbete på fängelser i USA och arbetade väldigt mycket med den dimensionen som jag ska lyfta fram nu, nämligen frågan om världsbild. Charles Colson dog här tidigare under året. Men det finns väldigt mycket material av honom som är värdefullt. Han skrev så här: In the nearly dozen years that I have been doing Breakpoint. Och Breakpoint var ett kristet arbete som han hade, och ett nyhetsbrev man kunde prenumerera på så. I have seen interest in Christian worldview grow at a phenomenal rate. Christians have come to understand that discipleship and evangelism are impossible without understanding the culture within which we are operating. Alltså, hans erfarenhet var att intresset för världsbildstänkande hade vuxit någonting enormt under de 10 åren som han, när han skrev där, som han hade jobbat med det här. Det här är någonting som vi börjar se mer av i Sverige och som vi skulle behöva se väldigt mycket mer av. Att man börjar tänka i termer av världsbild som en del av att stärka sitt immunförsvar. Att bli medveten om det helhetsperspektiv som man har som kristen och bli medveten om de alternativa helhetsperspektiv som finns runt omkring oss. Vad innebär detta med en världsbild? På ett sätt plan förstår vi det omedelbart. Det är ju en bild av världen. Alltså det är den helhetsförståelse vi har av tillvaron. Det är det ramverk inom vilket vi placerar in all vår detaljerade kunskap. Det är vår bild av världen. Om man vill definiera det lite mer tydligt så kan man använda en definition som kommer från James Sire. En person som har skrivit väldigt mycket om just världsbilder. Och hans definition används väldigt brett. Han säger så här om vad en världsbild är. Och det är ett sätt att försöka bryta ner det i lite fler kategorier än att bara säga det är min bild av världen. A worldview is a commitment, a fundamental orientation of the heart that can be expressed as a story or in a set of presuppositions. That is assumptions that may be true, partially true or false, which we hold consciously or subconsciously about the basic constitution of reality, and that provides that foundation on which we live and move and have our being. Alltså om vi försöker översätta detta till ärans och hjältarnas språk så säger han en världsbild. Det är en överlåtelse åt någonting. Det är hjärtats grundläggande inriktning. Alltså en världsbild är mer än bara en teoretisk övertygelse. Det är mer än bara ett teoretiskt abstrakt perspektiv. Det är någonting som är djupare förankrat i oss människor. Det har med vårt hjärta att göra, med vår inre inställning att göra. Det handlar om att vi någonstans har en grundläggande överlåtelse åt någonting. Därför att vi vill någonting, vi älskar någonting, vi önskar någonting. Alltså en världsbild har väldigt djupa personliga rötter. Världsbilden kan uttryckas som en berättelse eller som en uppsättning påstående. Antagande eller förutsättningar som kan vara sanna eller delvis sanna eller falska. Och som vi då har och bär med oss, antingen medvetet eller omedvetet. Och som handlar om vår grundläggande förståelse av vad det här är för en värld. Av verklighetens grundläggande beståndsdelar. Och det är utifrån det perspektivet som vi sen lever dag för dag och uttrycker vilka vi är. Alla människor har en världsbild. Oavsett om man har formulerat den eller inte. Oavsett om man är medveten om det eller inte. Det går i grunden inte att leva som människa utan att i djupet av sin varelse ha en sån här grundläggande överlåtelse, ett sånt här grundläggande perspektiv. En av de viktigaste sakerna för mänsklig mognad och för att bli en medveten människa, det är att börja identifiera, att formulera sin egen världsbild. Vad är mitt hjärta överlåtet åt? Och vad är de grundläggande antaganden som jag gör om världen? Och om vad det här är för en sorts verklighet? Under min egen universitetstid så var det en av de saker jag saknade mest. Att det var så lite diskussion på universitetet av frågan om världsbild. Att man uppehöll sig vid på ett ytplan där man diskuterade olika delaspekter av tillvaron som man undersökte och forskade och försökte gå ner djupare och djupare på detaljplanet. Men man låtsades om som om det inte fanns, eller man ignorerade det faktum att när man sen ska säga någonting om den här detaljen så kommer det alltid att sättas in i ett helhetsperspektiv som ytterst sett blir en världsbild. Och det här behöver lyftas upp till en öppen och fri diskussion. Att man definierar sin världsbild. Att man tvingas argumentera för sin världsbild. Att man sätter sin egen världsbild i dialog med de alternativa världsbilderna. Och det skedde alldeles för lite under min egen studenttid. Den allra mest grundläggande faktorn i en världsbild är frågan om ontologi. Alltså frågan om verklighetens yttersta beskaffenhet. Ontologi är ju läran om det varande, om det som är. Vad är det som ytterst sett finns? För den som är kristen så är svaret på den frågan att Gud är den yttersta verkligheten. Gud är inte en känsla i mitt inre. Jag kan ha en känsla av mitt inre som är orsakad av Gud. Eller en respons på Gud. Men Gud är den yttersta verkligheten som är av evighet och kommer att vara evighet. Och som all annan verklighet härrör ifrån. Gud är i kristen tro en oändlig och personlig Gud. Han är oändlig i den meningen att allt han är han utan gräns. Han har inte våra begränsningar. Han är en oändlig Gud. Och samtidigt är han en djupt personlig Gud. Så att man därför kan säga att Gud är kärleken. Att Gud är en Gud som vill, som tänker. Den kristna ontologin står i väldigt skarp kontrast till många andra ontologier. Verklighetsuppfattningar som inkluderar Gud. I väst har mycket av den traditionella religiositeten talat om gudar, men har då haft ändliga och personliga gudar som Zeus eller som Thor. Gudar som är personliga, men de är ändliga, begränsade, små. Där ingen gud är suverän eller har kontroll över tillvaron. I Österlandet så talar man om det gudomliga och lyfter fram det gudomligas gränslöshet. Att det gudomliga är oändligt, men det är då samtidigt opersonligt. Är inte ett medvetande, en vilja, en tanke, ett jag? Den kristna ontologin står här i väldigt skarp kontrast till andra förståelser av verkligheten. Gud är en oändlig och personlig Gud, och han är personlig ända till den nivån att han är en gemenskap av fader, son och ande. En verklig gemenskap i kommunikation, i överlåtelse, i dialog, i Gud själv. Allt i tillvaron behöver förstås i ljuset, om man är kristen, av att det finns en oändlig personlig Gud som alltid har funnits och som har valt att låta den här världen bli till och som har valt att ge oss vårt liv. Gud är i den kristna världsbilden inte identifierad med skapelsen. Han är transcendent. Han är upphöjd över skapelsen. Man kan ta bort hela universum, hela kosmos. Om det skulle förintas så finns hela Gud kvar. Därför att Gud är höjd över skapelsen. Så kristen verklighetsförståelse har en väldigt stark markering mot panteismen. Man kan aldrig smälta samman skaparen och skapelsen. De är alltid distinkta. Samtidigt så i den kristna ontologin så är Gud en Gud som är närvarande i sin skapelse. Han är med ett fint ord immanent. Han väljer att uppfylla tillvaron med sin närvaro så att han finns i världen utan att vara världen. Och det är en väldigt stark markering mot varje tankegång på en Gud som skapar världen, sätter den i rullning och sen överger den. Sen är ointresserad, låter världen rulla på sig själv. Enligt kristen tro är det i Gud som vi rör oss, lever och finns till. Han är en allvetande, allsmäktig och god Gud. Och vi hade kunnat fortsätta att försöka definiera den kristna bilden av Gud. Det som är den yttersta verkligheten och som allting därför behöver sättas i relation till. Den kristna synen på den här verkligheten är sedan att den är en skapad verklighet som inte alltid har funnits, den har blivit till. Den är skapad ur ingenting, ur intet, ex nihilo. Det finns en orsak till att världen finns till, och det är Guds skaparvilja och Guds skaparord. Men han har inte använt något förut existerande material. Han har ur intet låtit denna världen bli till. Så att han är skapare av energin och materien, tiden och rummet, allt som existerar. Världen är inte skapad ex deo ut ur Gud. Så att världen skulle vara ett utflöde ur Gud och därför i någon mening gudomlig. Den är inte skapad ex matera, så att det fanns ett förut existerande material. Den är skapad ex nihilo, ur intet. Därför att Gud ville att denna värld skulle bli till. Världen är skapad ad extra, säger teologer. Det betyder utanför Gud. Igen som en markering mot panteismen. Det här gör att människan ska känna full frihet att undersöka Guds värld. Att försöka förstå dess mekanismer. Världen ska inte tillbes som man gör i en del religioner. Därför att den är gudomlig. Världen ska inte fruktas som man gör i en del religioner. Därför man tror att den är andefylld med magiska krafter. När världen är skapad utanför Gud har en egen existens. Och människan ska i frihet undersöka världen, försöka förstå den, lägga den under sig. Världen är ett öppet system av orsak och verkan. Det finns regelbundenhet i Guds värld. Det gör att det är möjligt att leva i världen och att lära sig någonting om den här världen. Det är ett system av orsak och verkan. Kristna är inte alls förvånade över att det finns naturlagar. Och det finns ingenting skrämmande i att vetenskapen lär sig förstå hur naturen fungerar. Det är fullt naturligt utifrån kristen tro att den värld Gud har skapat är regelbunden. Och vi kan börja förstå systemen. Notera att det här är ingen tankegång som uppkommer i och med att den moderna naturvetenskapen lär sig förstå mycket mer av naturlagarna. Redan Thomas av Aquino, innan den moderna naturvetenskapen bröt fram, talar om att det finns primära orsaker och sekundära orsaker. Där Gud är den yttersta orsaken till allt som finns. Men sen kan vi undersöka i den här världen de sekundära orsakerna och förstå hur det här systemet fungerar. Och det är absolut inte hotfullt för den kristne. Så det finns ett system av orsak och verkan. Och den kristne kan förstå den här världen. Samtidigt är det ett system som är öppet. Så att den Gud som har skapat systemet också själv har frihet att lägga någonting till. Och göra någonting nytt. Det som vi kallar för under. Det håller inte Gud på med varannan minut och varannan timme. Och skapa kaos i sin värld. Ett under är ett under. Det är per definition någonting ovanligt, eller hur? Men det är inte omöjligt. Och den kristna tron bekänner sig ju framförallt till två fantastiska under. Inkarnationen och uppståndelsen. Och det finns en mängd under som föregår det och som följer efter det och så. Och det är ju att Gud är fri att agera in i sin skapelse. Och den kristna världsbilden tror och räknar med att världen är öppen för människan. Att det finns ett mått av frihet för människan att agera i den här världen. Att människan inte är restlöst underordnad systemet. Utan frihet och ansvarighet, kreativitet och kärlek är verkliga storheter. Vi kan ta dem på allvar. Det här är några av grundelementen. Vi kunde gått vidare och sen tittat på många, många fler element i den kristna tron. Det här står då i väldigt stark kontrast till det som långsamt och gradvis efter upplysningen har kommit att dominera vår kultur och som idag är det dominerande alternativet. Nämligen en naturalistisk världsbild eller en sekulär världsbild. Ordet sekulär, det har ju med ett latinskt ord att göra som betyder den här världen, den här tiden. Alltså det som vi har nu. Och en sekulär världsbild är ju en världsbild som har fokus på denna fysiska världen. I filosofisk mening så talar man ju oftast då om en naturalistisk världsbild. Som säger naturen är allt som finns. Det finns inget andligt, inget övernaturligt, inget mer. Gud finns inte, en andlig verklighet finns inte. Utan det som existerar är den världen som är åtkomlig för oss nu. Den tids- och rumsdimension som vi finns i. Med energin och materien. That's it. Och allt ska förstås i ljuset av den verkligheten. För att ta en definition, jag har hämtat den från nätet, kunde jag hämtat den från många andra ställen. Philosophypages.com. Definitionen om naturalism. Man förstår på själva ordet att det handlar om naturen. Naturen är allt som finns. Och definitionen här är: belief that all objects, events and values can be wholly explained in terms of factual and or causal claims about the world without reference to supernatural powers or authority. Alltså att allt i tillvaron, alla objekt, alla ting, alla händelser, allt som har skett och alla värden, alla ting, alla händelser, alla värden kan helt och fullt förklaras i termer av faktiska eller kausala påstående om världen. Utan referens till något övernaturligt. Alltså att alla ting, alla händelser, alla värden kan helt och fullt förklaras utifrån världen själv. Här har vi då ett radikalt annorlunda perspektiv på tillvaron. Allt ska förstås utifrån världen själv. Och man kan inte göra en referens till det övernaturliga, det andliga, till Gud. Vi lever nu i en kultur där de här två världsbilderna finns sida vid sida. Där den ena världsbilden generellt sett betraktas som den tidigare världsbilden som håller på att klinga av, den kristna världsbilden. Och den andra världsbilden generellt sett betraktas som den nya världsbilden som håller på att bekräftas och växas till. Så generellt i vår kultur så har ju de här två, finns de två världsbilderna, men de har ju väldigt olika atmosfär och värdering runt sig. Så att den ena världsbilden hamnar i någon sorts underläge, nämligen den kristna världsbilden. Det är en sån kultur som den som är kristen behöver lära sig att leva i världen, men inte av världen. Behöver lära sig att visa att det finns ingen saklig anledning att se den kristna världsbilden som en föråldrad världsbild. Behöver visa att det finns väldigt mycket goda skäl att förstå tillvaron i ljuset av Gud istället för begränsat i ljuset av naturen enbart. På affischen som ni kanske läste på dörren, om ni var riktigt ordentliga och läste på vad den här samlingen skulle handla om, så stod det tre frågor. Och utifrån det som jag har sagt nu så kan jag bara helt kortfattat säga någonting om de tre frågorna. Och sen så ska vi öppna upp för samtal, så hoppas jag att ni kommer med reaktioner, kommentarer och reflektioner. Finns det en neutral utgångspunkt att utgå från i samhällsdebatten? Svaret utifrån vad jag har sagt här är ju givet. Jag menar att det finns ingen neutral utgångspunkt. Ingen människa är neutral. Alla diskussioner försiggår utifrån ett visst perspektiv istället för ett annat. Men det finns saker och ting som är gemensamma. Och jag skulle vilja skilja på om någonting är neutralt eller ifall det är gemensamt. Det finns ingen neutralitet, glöm det. Universitetet är inte neutralt, forskningen är inte neutral, vetenskapen är inte neutral. Alla som uttalar sig om saker och ting gör det från ett visst perspektiv. Tar hänsyn till vissa fakta och ignorerar andra fakta. Ställer samman kunskapsbitar på ett visst sätt istället för ett annat sätt. Det finns ingen neutralitet. Ingen människa kan vara neutral. Alla har sin utgångspunkt. Alla har sitt perspektiv. Det här är en av de viktiga punkterna i det postmoderna betraktelsesättet. Jag är inte så förtjust i postmodernismen, men det finns ett antal insikter som är viktiga att ta vara på. Och en sån är insikten om att alla startar utifrån en viss plattform. Alla har en utgångspunkt. Det finns ingen neutralitet. Men det finns sånt som är gemensamt för oss människor. Vi lever trots allt i samma universum, på samma jordklot. Vi är människor tillsammans. Med våra olika startpunkter och utgångspunkter så kan vi ju fortfarande prata med varandra. Det är ju det fantastiska. Det finns ju något gemensamt. Vi är människor tillsammans. Vi är det på samma jordklot. Det är ju det som gör att det är möjligt att kommunicera mellan en kultur och en annan kultur. Trots att vi talar olika språk, trots att vi har olika historia, trots att vi har olika föreställningsvärld på ett antal punkter, så är kommunikation möjlig. Och det här måste man ju vara rädd om. Vi har någonting gemensamt. Det går att tala med varandra. Det är inte alltid lätt, det är inte det jag säger. Men det är möjligt att kommunicera. Man kan gradvis börja förstå den andra och den personens utgångspunkt. Och förhoppningsvis kan man själv gradvis bli lite bättre förstådd. Och det är ju ett första steg, att börja förstå varandra. Här blir jag då väldigt kritisk mot de som företräder perspektiv där man förespeglar att det här är någon sorts neutralt perspektiv. Alla sidor i den vetenskapliga diskussionen eller i den samhällsdebatten behöver erkänna sin egen subjektivitet och vara villig att identifiera sin egen utgångspunkt. Hur kan dessa två världsbilder existera tillsammans i det offentliga rummet? Ja, det är väldigt viktigt att vi får lov att existera tillsammans. Och det verkar finnas en inbyggd tendens hos oss människor att så fort vårt perspektiv blir majoritetsperspektiv så får vi en önskan om att det också ska bli det enda perspektivet. Här måste den som är kristen i ödmjukhet erkänna att det där har den kristna kyrkan väldigt ofta hemfallit åt. Och vi kan se tillbaka, tycker jag då, med skam på 400 år av statskyrkosystem i vårt land. Där man har försökt påtvinga en kultur och varje enskild individ ett visst perspektiv. Och där vi är en av dem, om vi tar i västvärlden, är Sverige som land ett av de länder som allra sist får riktig religionsfrihet. Det är inte för 1952 som Sverige får fullt ut religionsfrihet. Det är skamligt sent. Vi har en historia här som är pinsam av att inte tillåta flera perspektiv fullt ut. Om vi har en sån historia där den kristna tron har, och den kristna kyrkan har haft någon sorts inbyggd tendens att försöka etablera sig själv på ett dominerande sätt, så tycker jag nog man måste säga att motsvarande tendens har funnits under lång tid, eller under ett antal decennier nu, från det sekulära perspektivet, som försöker ersätta den kristna trons dominerande perspektiv och som nu vill försöka påskina det är det objektiva perspektivet, det är det som varje tänkande människa bör ha. Och det ska liksom pressas på människor på motsvarande sätt som kristen tro pressades på människor genom utbildningssystem. Genom statlig styrning och kontroll. Och jag tycker det finns liknande tendenser idag att det sekulära perspektivet förmedlas på det sättet. Det som vi behöver här, det tycker jag är från alla sidor att erkänna sin egen utgångspunkt. Att vara tydlig med att detta är en världsbild där det är möjligt att ha en annan världsbild. Och där vi behöver röra oss i riktning mot ett pluralistiskt samhälle där man erkänner friheten och rätten för människor att tänka själv, att utforma sin egen världsbild och att tillämpa den. Förstås får man inte lov att skada någon annan människa, så det är klart att det finns gränser. Men det finns en grundläggande frihet att varje människa formar sitt eget liv och också sin egen världsbild. Och sen måste det vara en levlig och tuff och utmanande samtal och dialog och debatt mellan olika världsbilder. Där varje sida måste vara beredd att bli utmanad, kritiserad, ifrågasatt. Och där man behöver försvara sig. Och där man har fel, vilket man ju ofta har, måste vara beredd att korrigera sig, ändra sig, lära sig någonting nytt, fördjupa sin förståelse. Och att vi får ett samhälle med en verklig dialog. Hur påverkar våra världsbilder vår syn på forskning och vetenskap? Det påverkar alltid, skulle jag säga, vilken världsbild vi har. Men påverkan är ju tydligare inom vissa områden än den är på andra. Den är mer direkt på vissa områden och mer indirekt på andra områden. Mitt eget akademiska område, teologin, där är det ju alldeles uppenbart att världsbild spelar en så avgörande roll. Om man studerar Nya Testamentet och blir konfronterad med texter som talar om att en människa har gått på vattnet eller har uppväckt en död eller har mättat tusentals människor med 5 bröd och 2 fiskar. Alltså saker som inte kan ske utifrån naturen, som är uteslutna utifrån naturens de resurser som finns i naturen själv. Och då blir det ju en världsbildsfråga. Om jag är naturalist så måste jag förstås säga ja, det här är ju en myt, det har aldrig hänt. Det kan inte hända. Har aldrig hänt, kommer aldrig att ske. Och jag måste förklara textens bakgrund på ett sätt som då utesluter möjligheten av att det beskriver en verklig händelse. Medan om det finns en gud och vi lever i ett öppet system av orsak och verkan, då är det ju en möjlighet att texten berättar om en händelse där Gud har gripit in, där Gud har tillfört någonting in i systemet. Och det har skett ett verkligt under, så att den texten återberättar en verklig händelse. Någonting som objektivt sett skedde. Därför att Gud valde vid det tillfället att göra någonting som man vanligtvis inte väljer att göra. Och det här har ju då inte med att det ena perspektivet är mer vetenskapligt än det andra. Det handlar ju uteslutande om vilken sorts världsbild man har. Andra områden så spelar ju inte världsbilden in på det direkta sättet. Johan som mötte mig vid stationen här, vi kommer att tala om akkadiska och om grammatik och språkvetenskap och så. Och det är klart, för att knäcka syntaxen i ett visst språk, då spelar de här stora världsbildsfrågorna, de spelar ju ingen direkt roll. En naturalist och en kristen jobbar ju på ungefär samma sätt, kommer fram till ungefär samma resultat. Frågorna finns förstås i bakgrunden. Hur kommer det sig att det finns en människa som kan tala? Varför är kommunikation så enormt viktigt? Hur ska man förstå språket? Att det har uppkommit ett språk? Vad är grunden för logik? Språket bygger på logik. Var är de logiska lagarna förankrade? Är det en slump att logik finns? Men logik är motsatsen till det slumpmässiga. Är det så att det ytterst sett är förankrat i logos? I den logiska, i ordet. Är det därför människor talar? Därför att ytterst sett finns ordet. Och kommunikation har alltid funnits i evigheters evighet i Gud. Eller är det något slumpmässigt som har uppstått i tyst och dött kosmos att en viss varelse kommunicerar? Så det är klart, i bakgrunden klingar en mängd stora frågor. Men i det konkreta jobbet att knäcka syntaxen i akkadiskan så spelar förstås världsbilden ingen direkt roll. Och nu tar jag 2 extrema exempel här. Nytestamentlig forskning, när man läser mirakeltexter i Nya Testamentet, då ser vi hur världsbilden omedelbart och har en helt avgörande roll för hur du förstår texten. Och språkforskning, där det då inte har den alls den sortens direkt inverkan. Och sen har du allting däremellan, där världsbilden kommer in på olika sätt i förståelsen av ditt forskningsområde, i förståelsen av de vetenskapliga resultaten. Jag höll inte mitt löfte att tala i 45 minuter. Jag har talat i 51 minuter och 24 sekunder. Och jag tror att jag avslutar det här med att citera någonting som man ofta säger på engelska. If Jesus Christ is not Lord of all, he is not Lord at all. Om Jesus Kristus inte är herre överallt, så är han inte herre alls. Och det har varit en av poängerna i det som jag har försökt kommunicera till er. Att om det finns en Gud, och om Jesus är en uppenbarelse av Gud, som Gud har bekänt sig till och upphöjt Jesus till herre över allting, då kan man inte begränsa den kristna tron eller lärjungaskapet till en liten sfär av sitt liv. Om Jesus är herre, då är han herre. Och då är allt inordnat under honom. Nu blir det 52 minuter. Punkt.